Hej alla radiolyssnare, välkomna än en gång till vår nya programserie Politik i fokus. Det här är programmet där förtroendevalda från flera olika oppositionspartier diskuterar aktuella frågor i Tyresö-politiken. Jag heter Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Det här är det fjärde programmet och det sista programmet för i år. Och det tänkte jag att vi skulle ägna mestadels åt några saker som beslutades på fullmäktige kvällen för Lucia, alltså den 12 december. En punkt på dagordningen var antagande av detaljplan för Graningstorget, kvarter C. Jag hälsar Kristina Melsén välkommen till studion igen. Du har varit med förut i programmet här. Vad gör du i politiken till att
börja
med?
Jag kan ju börja med att säga att jag är liberal, precis som du.
Precis som du. Mm.
Och jag sitter i fullmäktige som ersättare och är också ersättare i samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden.
Precis, men du tjänstgjorde ju nu dagen för Lucia.
Det stämmer.
Och då diskuterar vi just den här detaljplanen för Graningstorget. Vad är det här för någonting?
Ja, det låter ju väldigt anonymt med kvarter C. Det är kanske inte så många som inte har varit involverade i politiken som vet vad det är. Man kan säga att det ligger snett emot Graningsringen.
Ja, precis. Det är alldeles riktigt. Det här projektet det har ju varit liksom i det politiska röret ganska länge nu egentligen. Mm. Hur kommer det sig att det har tagit så lång tid? Ska vi fråga Marie Åkesdotter från Miljöpartiet det?
Ja, det finns ju olika förklaringar till det. Det var ju så att det här projektet drevs fram av er i alliansen. Och sedan så kom det ett val emellan och då tog Moderaterna sin hand ifrån flera projekt. Bland annat det här. Och sen har ju vi hanterat det i det förra styret. Det var inte så himla lätt att få det byggt. Från början så var det ju tänkt att det skulle bli bostadsrätter i Brickhouse då, det högre huset. Men de fick inte ihop kalkylen i och med att konjunkturen gick ner. Så att då ställdes vi in för ett val om vi skulle bygga överhuvudtaget. Så fick det lov att bli hyresrätter, vilket vi sa ja till då. Därför att vi ser att det behövs en upprustning där uppe kring torget då, så att det blir mer levande och mer attraktivt kan man säga. Det är väl lite av förklaringen till det. Men sen så när vi fick se skisserna och bilderna från arkitekterna och byggherren så var vi ju inte jätteimponerade. Det såg lite ut som en mur så att när vi träffade byggherren så sa han men det här kan vi ju fixa till. Och sen fick vi tillbaka och då såg det ju betydligt trevligare ut.
Ja, alltså, det valet du hänvisade till, det var ju 2018. Alltså, beslut att skicka ut det på granskning, det tog faktiskt redan 2017 då, under allianstiden, då har du helt rätt i. Men det har tagit väldigt lång tid för att vi har väl inte tyckt att det här var så där jättefestligt projekt som det såg ut från början. Du kanske kan berätta lite mer om det, Kristina.
Nej, men det var ju som Marie sa, en väldigt liksom stängd fasad. Och vi har ju det här torget som vi vill ska bli ett levande torg. Och fasaderna i Graningsringen är ju väldigt stängda. Det finns inga balkonger ut emot. Så vi vill ju ha lite mer omfamnande utformning kring torget. Och det blir det ju nu med, ja, i och för sig små balkonger, men ändå det skapar en annan rumslighet kring torget. Och jag kan väl säga att vi hade ju gärna sett att det blev bostadsrätter. Men när det inte gick så accepterar vi det faktumet mer för att få byggnaden på plats egentligen.
Ja, precis. Det tog lång tid att få de här små förändringarna som ändå gjorde stor skillnad, tycker vi i alla fall.
Absolut.
De här balkongerna du pratar om, det är så kallade spanska balkonger. Mm. Precis, ja. Det är någon sorts mellanting mellan en vanlig balkong och en fransk balkong egentligen.
Ja, den är lite större. Du får plats med typ en blomlåda i balkongen.
Både Liberalerna och Miljöpartiet valde ju till slut att stödja det här projektet då efter visst övervägande kan vi säga. Vi fick ju jobba väldigt mycket för att det skulle bli lite bättre än hur det såg ut från början.
Vi hade ju föredragit att det blev bostadsrätter just där, men vi har ju en otrolig bostadsbrist. Det tar mer än 10 år att få en bostad i Tyresö bostäder. Så att vi behöver fler lägenheter, det är så det är.
Men alla landar ju inte i samma slutsats som vi då. Plats i studien har vi också Hans-Fia Karlsson då från Centerpartiet. Och ni landade kanske lite annorlunda den här frågan än vi andra partier.
Ja, men det gjorde vi. Vi yrkade avslag och står fast vid att det behövs bostadsrätter i området. Graningsringen består ju bara av hyresrätter. Och självklart är vi för att Graningstorget ska rustas upp. Det tror jag inte att det finns något parti som är emot. Men man måste se helheten i projektet. Och jag säger inte att ni inte ser helheten, men vi ser den på lite annat sätt där. Och tittar man då utifrån att det bara finns hyresrätter, det pratas väldigt mycket om att det finns en kriminalitet i området som man måste aktivt arbeta med så att den minskar. Att bygga fler hyresrätter ger inte en positiv spiral. För man ser ju att blandar man upp bostadsformerna där och då skulle sätta in bostadsrätter så kommer det bli en positiv spiral i hur man är och agerar i området. Vilket kommer att göra att de som är kriminella kommer få en mindre yta att ha sin verksamhet på. Och jag tycker att det är väldigt fascinerande också att personer som inte bor i området uttalar sig väldigt mycket om hur det är i området. Då kan jag säga som boende i området så är det en otroligt stor sammanhållning. Det är ett fint bemötande när man träffar någon på Hemköp eller på torget. Kriminaliteten är ju inte överväldigande eller överhängande. Men att hjälpa oss som boende där är inte att bygga mer hyresrätter. Så därför står vi på oss i den frågan. Det som också är lite roligt är ju hur Moderaterna har valt att göra en sån stor förflyttning i sin bostadspolitik när det gäller det här projektet. Och de gick ut ganska hårt i valet här 2022 med att minska byggtakten, vi ska inte bygga. De är ju inte för hyresrätter generellt. Och i det här projektet så blir det ju ganska många hyresrätter och det är redan mycket bygge i Tyresö. Så att det är fascinerande kan vi väl säga hur vissa partier vänder kappen efter vinden.
Ja, de har ju verkligen svängt flera gånger också. Som Marie sa inledningsvis då, så det här projektet det liksom grundades ju under Fredrik Saveståls tid under alliansstyret mellan 15 och 18 då. Och sen efter deras valförlust 2018 så gjorde man ju 180 grader och sa nej till det mesta när det gäller storskalig byggnation faktiskt. De har ju kört på i 6 år egentligen. Det har ju bidragit till att det har tagit så lång tid. Eftersom det inte har funnits någon bred politisk majoritet för det här. Men nu helt plötsligt då, när det nya styret har formats så svänger man igen och stödjer det här. Så trots Centerpartiets motstånd då, så finns det ju en väldigt bred majoritet igen då i fullmäktige för det här. Och det här är olyckligt att det tar så lång tid för det genererar en väldigt massa kostnader också. Både för kommunen och de byggatörer som har varit inblandade. Och det kanske inte ger så bra rykte egentligen. Men nu är vi ändå där och det här antaget så nu kommer det faktiskt att byggas här på Graningstorget.
Ja, och sen ska man väl också säga en positiv del som vi i Centerpartiet ser. Det är att vi faktiskt förtätar de områdena som är förtätade i kommunen. Man väljer att inte ta nya naturrika områden och slå upp stora bostadsbygganden. Så det kan jag väl säga som lite positivt med det här projektet då.
Ja, och så har vi nästa ärende då som är riktlinjer för bostadsförsörjning. Det här är ett dokument som beskriver då hur Tyresö kommun ska planera för bostadsförsörjning på ett övergripande plan. Då. Och det är faktiskt lagkrav att ta fram ett sånt här dokument och det har ju vi gjort då som alla andra kommuner nu. Då ska jag fråga dig då, Hanna-Sofia, vad tycker ni om det här och bostadsproduktionen i kommunen?
När det gäller bostadsutveckling i Tyresö så ser vi att det behövs för att kommunen ska kunna utvecklas. Sen behöver ju den här variationen som man har pratat om. Vad är det för typ av bostäder man bygger i vilket område? Dels för att man kanske inte vill ha ett jättehög hus i ett villaområde. Dels för att man behöver en variation så att det blir en levande kommun. Och att vi kan få olika familjesituationer som kan ändå vara en del av Tyresö. Vi i Centerpartiet tycker ju och har tyckt väldigt länge att man ska förtäta de områden som redan är byggda. Just för att då får vi som små stadskärnor, om man får vara så fräck och kalla Tyresö att vi har stadskärnor. Nej, men dels för att det blir en mer levande torg, det blir levande ytor. Man kan också då ha affärer och en rörlighet som blir positiv och olika knutpunkter. Samtidigt som vi tycker att det är viktigt att bevara de naturområden vi har och att man inte börjar exploatera naturrika områden allt för mycket. Så det är väl vår inställning till det här, men det är bra att det är ett lagstadgat dokument.
Så är det. Marie, vad tycker ni i Miljöpartiet om det här?
I Miljöpartiet tycker vi att det är jätteviktigt att ha strategier för bostadsförsörjningen. Och det här är ett dokument som vi har jobbat med ganska länge i det tidigare styret också. För att tillgodose alla grupper. Det finns ju de som står långt ifrån bostadsmarknaden som vi måste värna om också. Och det försöker vi göra här i det här dokumentet. För Miljöpartiets del är ju, vi vill ju också se en blandad bebyggelse i olika kommundelar med olika upplåtelseformer. Vi funderar väl också över det här uppdraget som det nya styret har lagt om småhus. Det borde ju finnas med i strategin i så fall, men jag kan inte hitta det. Så att, jag ställde frågor om det på fullmäktige, men jag fick inget svar egentligen.
Nej, det nämns ju faktiskt ingenting om just det här småhusuppdraget i riktlinjerna här. Så att det återstår att se hur det kommer in i det här.
Men det kommuniceras ju till kommuninvånarna, så att det borde ju ha infogats på något sätt. I Miljöpartiet tycker vi ändå att det är översiktsplanen som ska styra. Där har vi pekat ut olika områden för bostadsbyggelse. Och den är ju också väl förankrad hos kommuninvånarna.
Precis som Marie sa så är ju det här ett dokument vi partier har varit med och tagit fram. Mycket arbete har lagts ner. Sen togs ju beslutet om det här med att se efter vad vi kan hitta utrymme för småhusbebyggelse. Det nya styret tog vid. Och jag kan hålla med att det saknas i det här dokumentet. Det som är jätteviktigt också, vi var inne på det tidigare, att det har byggts väldigt mycket bostäder, mer än de här 150-300 bostäderna, och kommer så göras framöver också, så är det ju väldigt viktigt att komma ihåg att infrastruktur i form av samhällsfastigheter då, barnomsorg till exempel, vi behöver ha förskolor, vi behöver ha skolor, och det ser vi ju att det saknas i planeringen.
Ja, precis. Vi kan ju ta som ett exempel då det här bostadsområdet Bäverbäcken, som ju Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans kom överens om redan innan maktskiftet egentligen. Mm. Det ska ju vara 600 plus bostäder där, men det saknas ju förskola helt enkelt.
Ja, och så har vi hela norra Tyresö centrum också, den bebyggelse som finns, och det kommer mera lägenheter dit.
Ja, absolut. Det kommer det bli upp till 1000 bostäder faktiskt.
Då kommer det bli kanske sammanlagt 1600-1500 lägenheter. Så det kommer ju finnas barn som bor här.
Precis. Ja. 1600 nya bostäder utan förskola.
Ja.
Så är det. Mm. Kan ju titta på det. Du sa ju att det kommer byggas väsentligt fler bostäder än de här 150-300 också.
Jo, men med de beslut man har tagit med Bäverbäcken till exempel. Mm. Och nu, vi pratade nyss om kvarter C, alltså uppe vid Graningsringen. Det är ju egentligen, ja, det här kvarteret C är ju bara en liten del av ett väldigt stort program att bygga liksom hela Vättingeområdet.
Mm, precis, så det finns en enorm potential att bygga ändå mycket mer.
Ja.
Och det får vi se hur det blir med det nu då. Det vet vi inte, det är en öppen fråga, för det känner vi inte till hur styret resonerar om. Men vi kan ju konstatera att om vi går tillbaka sen 7-80 år i tiden, så har ju Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans beslutat om väldigt stora bostadsutvecklingsprojekt. Vi har hela Södergården, vi har Granitvägen som byggs nu. Norra Tyresö centrum med dess 1000 lägenheter. Då. Potentiellt det här Vättingestråket som drogs fram på Fredrik Sauestås tid. Bäverbäcken är beslutat, och nu har vi alltså tagit ett steg med Graningstorget också. Mm. Det är bara första etappen här. Så att de facto finns det ju beslut redan nu som säkerställer att det kommer byggas bra mycket mer än 400 bostäder per år under 5-6 år framåt faktiskt. Mm. Så att på det sättet blir det här bostadsmålet i bostadsförsörjningsplanen lite obsolet redan från början. Det här att vi bygger så mycket, det ger ju också fler invånare till Tyresö förstås, och det kommer ju också då belasta våra trafiksystem. Vad säger vi om det, Hannesfia?
Jo, dels som Kristina sa så belastar det ju den infrastruktur som skolan behöver liksom se över och tillgodose. Men den kommer ju även att belasta kollektivtrafiken. Även om vi vill se möjlighet att man ska kunna cykla och gå och ta sin bil där man ska, så behöver ju även kollektivtrafiken fungera om vi har den expansionen som nu ligger beslutad. Och där ser vi ju att ja, den prognos som finns är att det behöver gå en buss från Tyresö centrum ungefär var 15 sekund för att alla Tyresöbor ska kunna ta sig till sitt arbete. Och det kommer ju bli en otrolig belastning på Nynäsvägen in mot stan. Så den är ju inte rimlig. Vilket ställer frågan då hur kommer Tyresö att kunna få sina invånare ut till sina arbetsplatser? Och där är det ju väldigt intressant i hur styret har ställt sig i frågan om spårbunden trafik. Socialdemokraterna har ju varit positiva till det här när vi satt styret tillsammans med dem. Och jag gissar, för jag har inte ställt frågan till dem själv, men jag gissar att de är kvar på den positionen att det ska komma spårbunden trafik. Medan Moderaterna har gått ut ganska kraftfullt med att de inte ser det som en möjlighet. Så att frågan egentligen till styret för att de ska få igenom alla de här bostadsbyggena på ett positivt eller på ett framgångsfullt sätt är väl hur kommer de att hantera den kollektivtrafik som vi behöver för att kunna ha en fungerande kommun.
Det här med spårburen trafik då, det är någonting som har diskuterats så länge man minns, tror jag, här i Tyresö.
Det tror jag också.
Det var ju diskussion om tunnelbanor redan på 70-talet, tror jag, kanske ännu tidigare. Ja. Än så länge har vi ingen räls i den här kommunen. Hur ser vi på det, Kristina?
Ja, vi är positiva till det. Och det var lite som Hanna-Sofia sa. Ska man transportera många människor samtidigt, vilket det blir. De flesta arbetstillfällen ligger inte i den här kommunen. Ofta tänker man spårburen trafik är lika med tunnelbana. Men det finns ju andra. Ja, vi har Tvärbanan, vi har Roslagsbanan, vi har Saltsjöbanan. Den typen av spårbunden trafik som också tar mycket passagerare.
Ja, precis. Och alla de här förslagen har faktiskt diskuterats av och till under åren från regionens sida. Jag vet inte riktigt var pendeln står just nu, men från Liberalernas sida vill de egentligen öppna för alla möjligheter.
Absolut.
Får vi titta när det här kan bli av. Men det ligger ju tyvärr ganska långt fram i tiden, det kan vi säga.
Man kan väl säga att vi måste fatta beslut nu, för det är så pass lång ledtid innan spåren ligger i backen och man har någon spårbunden trafik som går där.
Så är det precis, och kommunens inställning har en väldigt stor betydelse för om och när det kan eventuellt komma någon spår hit. Vad säger ni om det här Miljöpartiet då?
Ja, för Miljöpartiet så är det självklart att man ska ha spår. Att vi måste börja planera för det också i kommunen. Och just nu så utreds ju olika former av spår till Tyresö. Men man ska ju ha klart för sig att det här ligger ju väldigt långt bort i tiden. Det är decennier bort i så fall. Men Tyresö är en av två kommuner som gränsar till Stockholm som inte har några spår. Och jag kan liksom inte förstå den här skrämsel på propagandan nästan om tunnelbana. Och tittar man på Sundbyberg till exempel så har de alla former av kollektivtrafik. Och det är tvärbana, tunnelbana och järnväg. Och, alltså, det är väl inget fel på den kommunen. Vad är det farliga med spår? Att det går på spår istället för på hjul. Vi kommer ju fortfarande ha busstrafik kvar framöver i alla fall.
Centerpartiet tycker ju lite annorlunda här än Liberalerna och Miljöpartiet. Man skulle nästan kunna säga att vi är lite konservativa i den här frågan, även fast vi är socialliberala. Vi har ju en restriktiv syn på hur spårtrafiken bör beslutas om och vad som ska planeras in. Och det finns, vi har ju däremot när vi satt i styret sagt ja till att vi utreder frågan, vad är möjligt. Och idag kan man väl se att utredningarna ger ganska mycket svar på Tyresö direkt in till stan. Man vill ju också förflytta trafik från Gullmarsplan just för att den är väldigt belastad depå, så att säga. Det som man saknar är ju utredningar med tvärförbindelser. Hur ser möjligheten att kunna ha en typ av trafik till Haninge som har pendeltåg? Hur ser möjligheten att kunna skapa någon förbindelse till Nacka som har andra spårbundna tåg och också bygger en tunnelbana? Så att vi tycker att utredningen är väldigt begränsande, vilket gör att det är svårt att säga ja till spårbunden trafik idag.
Ja, vi konstaterar att det kommer ta lång tid i vilket fall som helst. Men det kommer ju hända andra saker på kollektivtrafiksfronten innan vi eventuellt får spår hit då. För det första så pågår ju tunnelbaneutbyggnaden till Nacka och det kommer ju förändra kollektivtrafiken i den här delen av regionen på olika sätt. Och sen så kommer också införa såna här snabbgående bussar. En punkt som var uppe var också upphävande av trafikstrategi och tillhörande planer. Vad handlar det här om, Marie?
Jag kan ju börja med att säga att det här är ju inte, är vi inte skyldiga att ha enligt lag, vilket det förra var. Så här tänker nu Socialdemokraterna och Moderaterna helt enkelt ta bort flera års arbete av förvaltningen och slänga papperskorgen. Den här trafikstrategin initierades på allianstiden av en moderat ordförande i kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Och även hur den skulle se ut då, med underliggande planer, cykelplan, trafiksäkerhetsplan, parkeringsplan, framkomlighetsplan också. Och man kan läsa så här att i tjänstutlåtande att syftet är att utveckla och sprida kunskapen om hur kommunen ska arbeta för ett hållbart resande och transporter som en del av kommunens hållbara stadsutveckling. Utan strategi är det svårt att arbeta med regionala frågor och driva övergripande stadsbyggnadsfrågor framåt. Och sedan så har vi alltså klubbat flera planer. Vi har också i samband med det tagit fram barnkonsekvensanalyser som visar att det är väldigt positivt för barnen att ha de här planerna. Till exempel trafiksäkerhetsplan, cykelplan. Men när vi då fattar beslut om att förkasta planen och trafikstrategin så finns det ingen barnkonsekvensanalys överhuvudtaget gjord. Då kan jag ju nämna att jag frågade barnutbildningsnämndens ordförande Klara Wattmani på fullmäktige vad hon ansåg om det. Hon blev lite överrumplad där, tror jag, för det var ingen socialdemokrat som var uppe överhuvudtaget i debatten. Men hon sa då att jo, det skulle tas fram än i samband med kommunplanen, som jag förstod det. Och det var ju bara det att vi tog kommunplanen i oktober. Och då ligger ju de här styrdokumenten med som underlag. Så att jag frågade, ska vi vänta ett år då med att ta fram en barnkonsekvensanalys, och fick väl inget riktigt svar på det.
Ja, precis. Du nämnde ju kommunplanen där, och när det beslutet togs så hade man ju inte ens pratat om att upphäva den här strategin i de här planerna. Så att de ligger ju med i kommunplanen som bilagor faktiskt.
De ligger med, och det tog ju inte lång tid. Var bara någon vecka eller två så var det nämnd hållbarhets- och samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden där man tog upp och skulle ta bort.
Precis, det här ärendet har ju då vandrat från utskott och nämnd och sen vidare upp till kommunstyrelse och sen fullmäktige då, så att vi har känt till den tiden.
Så det verkar ju lite ad hoc att först fatta beslut om kommunplanen och så kort därefter ta bort trafikstrategin och alla planer. Precis. Det här är ju väldigt olyckligt, och vi ser ju med stor oro på vad det här kommer att innebära.
Ja, det här, personligen måste jag säga att det här är en mer märklig beslut som varit med och debatterat i fullmäktige. Nu tas de här trafikstrategin och planerna, de upphävs, så de gäller ju inte längre. Och då är frågan, vad gör man istället då? Vad är det man har tänkt, Kristina?
Ja, man tänker då ersätta en strategi med en process. Hur denna process ser ut, vad den innehåller, det är inte tydligt. Det har inte presenterats på något sätt. Och en strategi handlar ju om vart vill vi komma i framtiden. Alltså, vart är vi på väg någonstans? En process handlar ju om hur utför jag den här arbetsuppgiften. Det är verkligen huret. Strategin är ju, vad vill vi åstadkomma? Och nu slängde man ju den här i papperskorgen då. Och det vet vi inte vart vi är på väg någonstans.
Nej, vi har ju liksom inget dokument som på den här nivån då beskriver vart vi är på väg när det gäller trafikfrågorna i kommunen då. Och processen är ju helt odefinierad. Det är ingenting som var uppe
för. Och en process är ju något som tjänstepersonerna jobbar efter när de gör hur de ska komma dit.
Ja, precis. Processer finns ju hela tiden.
Ja, 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 absolut. Så det är oerhört märkligt. Alltså det här öppnar ju också för funderingar. Kommer det bli mer detaljstyrning från politikerna framöver? Och då politikerna i styret som är med i det dagliga arbetet och säger att så här många parkeringsplatser ska det vara här och här ska vi bygga en liten cykelväg. Och, ja, det blir väldigt ad hoc och inte transparent varken för oppositionen eller för medborgarna i stort.
Nej, precis.
Vi fick ju höra på fullmäktige att antalet parkeringsplatser runt skolorna skulle öka och även kring det nya omsorgsboendet. Och vad jag förstod så ska man väl inskränka också på cykelbanan ut med Bollmoravägen. Så att det finns ju ingenstans att hitta i kommunplanen om det. Så att det är ju såklart politiker som talar om då att det ska bli så. Jag kan inte se någonting annat framför mig. Men transparensen minskar ju betydligt. Och här har vi då strategi och planer som vi faktiskt nästan allihop, alla partier har ställt oss bakom. Det är ju så det är. Vi fick påklistrade att det var politiskt aktivism. Och jag undrar, vad är det Fredrik Saberståhl, förra moderata ordföranden som har varit politiskt aktiv då? Det behöver ju faktiskt inte vara något negativt.
Det är väl bra om politiker är aktiva, ja, tänker jag.
Jag tänker också
jag hoppas att alla är det.
Men jag har inte varit inne och skrivit hur breda vägarna ska vara eller cykelvägarna eller någonting sånt. Jag har inte den expertkunskapen heller, utan det här bygger ju på mål, både nationella och regionala mål som de har implementerat till Tyresö och även riktlinjer från Trafikverket med mera. Det är inte den kunskapen som vi politiker kanske besitter heller.
Nej, det här är inte 100% tjänstemannaprodukter som sen visserligen har beslutats i en politisk församling. Men det är ju tjänstemännen som sitter på kompetens i de här frågorna. Så det är väldigt naturligt att det är också de som skriver dokumenten.
Ja, och jag vill ändå säga att jag tycker att det är olyckligt att vi står och debatterar liksom vad som är sant och inte, istället för att liksom debattera hur vi ser på strategier och planer, om de ska finnas eller inte.
Mm. Precis, men nu har ändå beslutet fattats här att upphäva den här trafikstrategin och de här fyra tillhörande planerna. Då måste jag fråga Hannes Fee också, vad tror du kommer hända nu?
Ja, nej men dels som Marie och Kristina har sagt så går det ju aldrig att ersätta en strategi med en process. Det är ju två olika saker. Och ska man kolla på konsekvenserna av att man tar bort strategier, så blir det ju dels, som man nämnt här tidigare, detaljstyrning av det politiska arbetet. Och då går man ju över sina befogenheter som politiker gentemot tjänstemännen och förvaltningarna. Om man ska in och peta i varje beslut i hur man vill ha den politiska styrningen. Och det blir otroligt problematiskt. Dels för hur besluten kommer att formas och fattas, men även gentemot den demokratiska processen som vi i oppositionen ska bevaka. Och sen så blir det ju inte transparent för medborgarna i att är det tjänstemännens expertis som har fått lägga grund till besluten, eller är det politisk vilja där man har tyckt för att det ser bättre ut, eller man tycker att på den här platsen så ska det formas på det här sättet. Så att det kan ju bli väldigt problematiskt där, att vi har politiker som ska springa och kladda i dokumenten, som man så fint kan säga. Men sen ger det ju också en annan, eller kan ge en annan konsekvens när det inte finns ett mål för förvaltningen att jobba gentemot. Och det är ju att personalen inte har en styrning, vad är det vi ska ta in i vår arbetsprocess och tänka på så att vi når de mål kommunen vill nå, till exempel med klimatarbete, hållbarhet i varje projekt. Vilket gör att det kan bli otroligt olika beslut beroende på vilken tjänsteperson som jobbar med frågan. Och jag säger inte det som en negativ sak mot tjänstemännens arbete, utan mer i att har man inte då tänkt hela processen och vad målet ska bli, alla olika delar som behövs in i ett beslut. För att har man inte en strategi så är det faktiskt svårt som tjänsteperson att kunna veta vad jag ska sätta in i beslutet. Så att det ger också en väldigt svag styrning för tjänstepersonerna, vilket försvårar deras arbete. Så att det är beklagligt, skulle jag väl säga.
Ja, du nämnde också det med kommunikation. Alltså, och sådana här dokument är väldigt viktiga för att kunna kommunicera vart vi är på väg till invånare och till andra aktörer. Så att det ger ju en förutsägbarhet också. Precis som bostadsfrågorna så är ju trafikfrågorna någonting som vi måste jobba väldigt långsiktigt med. Bostäder tar lång tid att bygga och likadant när vi jobbar med våra trafiknät, vår vägnät i kommunen då. Sen tänkte jag också på, du var inne på det här med personalen också. Det är ju, jag tror Marie var inne på det också, att det är ju mängder av tjänstepersoner som har jobbat i många år med de här dokumenten. Det här lanserades ju redan på allianstiden och det är ju 7-8 år sedan nu. Och sen har man jobbat då, dels tagit fram trafikstrategin men så också de här planerna då. Och lagt ner sin själ i det här, använt sin kompetens efter bästa förmåga och fått till väldigt professionella och stringenta dokument. Och nu kastas allting i papperskorgen. Det kan inte vara särskilt motiverande att jobba på det sättet, att allt arbete man har lagt ner helt plötsligt bara kastas bort och inte anses värdefullt på något sätt. Till och med kontraproduktivt faktiskt. Vi fick ju höra att de här dokumenten till och med har varit hindrande för verksamheten. Det är ju inget jag ställer mig bakom, men det är det budskapet man skickar till tjänstemannaorganisationen.
Ja, men det stämmer ju. Det här är ju verktyg för tjänstepersoner som de själva har tagit fram. Och transporter, trafiken är ju det som påverkar klimatet och utsläppen mest i Tyresö. Vi har ju inte mycket till industri. Och trafikstrategin och planerna så står det också att vi ska göra årliga uppföljningar. Och det har jag efterfrågat, men som Fredrik Bergqvist, ordförande då i nya nämnden, sa, så bestämmer man ju själv över dagordningen. Så han har inte velat ta upp det på dagordningen. Vilket innebär att vi vet inte var vi befinner oss när, alltså, i förhållande till målen och vad vi har gjort och vad vi behöver göra framåt. Och jag gjorde en jämförelse i fullmäktige, så att det är som att vi vet inte vad vi är, vi vet inte vad vi ska, vi vet inte hur vi ska ta oss framåt. Det är som att orientera i Tyresta skogen utan karta och kompass på natten. Man får titta i stjärnorna helt enkelt.
För att titta lite framåt här, så nu har vi den här trafikstrategin, den är ju upphävd nu. Alltså det är beslutat liksom de här planerna. Men vi ser att det kommer upp liknande ärenden längre fram här som vi säkert får anledning att återkomma till. Det som är på gång här är även ett upphävande av markförsörjningsplanen och handelsstrategin. Vad säger du om det här, Kristina?
Man kommer ju besluta om att upphäva den strategiska markförsörjningsplanen för kommunen. Och i den nämnd jag sitter då, samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden. Vad ska man säga? Man tar sig för pannan lite. Det här tycker jag är ett av de viktigaste strategierna man har som en kommun. Hur man ska använda sin mark, vilka eventuella markköp man behöver göra, markbyten och så vidare.
Precis, det här med markförsörjningsplanen är ju väldigt viktig långsiktig fråga för kommunen.
Jag skulle väl säga att det är ryggraden.
Ja, precis. Vi ser också vilken effekt det kan ha när man sköter det på ett bra sätt. Vi ser att forna tidspolitiker hade ju en lång framförhållning när det gäller att köpa in mark till kommunen för att på sikt sen kunna utveckla strandområdet.
Ja.
Annars hade vi inte haft Tyresö strand som ett kommundelscentra idag.
Mm.
Och det finns ju fler områden som potentiellt sett framåt också kan exploateras där runt nuvarande masshanteringsplatsen till exempel. Då.
Absolut.
Ja. Så det här är väldigt olyckligt om vi får en ad hoc situation eller markförsörjning framåt faktiskt. Även handelsstrategin här ska ju tas bort. Vad säger du om det, Marie?
Jag tror mer så här att den nya ledningen i styret håller på att slå sönder alltså styrningen av kommunen. De tar bort alla styrdokument eller upphäver, inte alla kanske, men många. Och det är ju en strategi i sig. Och det kan man ju se i andra i länder som vi inte vill liksom likna oss vid hur de agerar. Det finns en bok som heter Chockdoktrinen, där kan man läsa lite grann om det. När man slår sönder infrastruktur och styrning och sen så går man in och gör lite som man vill och styr informellt istället. Och det finns ingen transparens. det här känns inte så trevligt faktiskt.
Nej, det är en liten oroväckande utveckling faktiskt. Hur ser du på det här, Hannes-Fia?
Ja, men jag försöker komma ihåg citatet som Fredrik Bergqvist sa i kommunfullmäktige, men jag kommer inte ihåg det helt rakt av. Så att, men hans anledning till att man skulle ta bort strategier var ju för att vi hade så många. Och andra kommuner som låg högre upp i rankningar inte hade lika många strategier. Och jag tycker att det är fel sätt att se på Tyresö kommun. Utan det är ju inte hur många strategier du har, utan innehållet i dem. Och komplement då, som har du en strategi så har du också en plan för hur du ska få igenom den strategin. Och där har olika kommuner olika behov utifrån det styret som Socialdemokraterna och Moderaterna nu vill påvisa. Så visar man ju här med att ta bort strategier att man inte har en långsiktig liksom framtidsvision för Tyresö kommun, och det är ju väldigt beklagligt. Och den fråga som det ställer i alla fall för Centerpartiet när vi diskuterar alla olika strategier som nu försvinner, det är ju, är det en moderat styrning som kommer att få visa vägen, eller är den socialdemokratisk? För att det har ju visat sig under de här månaderna att det är lite kohandel om vilka frågor som vilket parti får igenom. Så att det är ju en tråkig utveckling hittills när de inte har transparensen gentemot hur de tänker framåt.
Ja, precis. Och jag själv som ser de här dokumenten, alltså strategier och planer, så det är ju liksom ett sätt att organisera styrningen i förvaltningen. Alltså i grunden en organisatorisk fråga för hur kommunen lägger upp sitt arbete. Och det är olyckligt att vi politiker då med det här beslutet är inne och pillar på hur kommundirektören och ledningsgruppen egentligen ska driva sin verksamhet. Vi ska ju tala om vart vi ska. Och kommunen jobbar på det sätt som de tycker är bäst organisatoriskt och effektivast. Och det har aldrig frågasätts från förvaltningshåll att vi har strategier och planer på det här sättet tidigare. Utan det här kommer liksom, det här är liksom drivet från politiskt håll att bara ta bort det här med oanade konsekvenser, kan vi säga.
Jag tänker att det skapar en enorm osäkerhet hos förvaltningen och tjänstepersoner. Och är rädd för att vi kommer tappa en hel del kompetens här nu med de här upphävandena av strategier, styrdokument. Så tänker jag, det känns verkligen inte bra.
Ja, nej, men en sak för oss som opposition att bevaka är ju dels hur många strategier kommer de ta bort, men hur drabbar det våra kommuninvånare och personalen definitivt. För att vi vill ju ha så kompetent personal som möjligt, och det verkar ju inte styret prioritera tyvärr. Så att det blir ju någonting för oss att återkomma om och fortsätta bevaka.
Ja, tack för det. Ja, vi ber oss in på okänd mark. Det är helt klart när det gäller de här strategierna och planerna inom olika områden. Jag tror vi får runda av där för dagen. Programtiden är slut, och jag får önska alla en god jul och gott nytt år, och så hörs vi på nyåret igen.